Missa inte årets stora löneevent, Inspiration Lön, som äger rum den 30 november på Oscarsteatern i Stockholm. Vi bjuder in till en eftermiddag fylld med inspirerande talare i en pampig och förtrollande miljö. Vi arrangerar eventet i samarbete med SRF-konsulterna. Auktoriserade lönekonsulter får 2 aktualitetstimmar. Se till att säkra era platser. Gå in och läs programmet och boka på inspirationlon.se eller på wise.se. Det här vill ni inte missa.
Hej och välkommen till Lönepodden, där vi vill lyfta, stärka och inspirera dig som arbetar med löner. Nu ska vi prata om People Analytics, ett begrepp som har seglat upp inom HR de senaste åren och som allt fler pratar om. Men vad betyder det? Är det svårt? I vilken ände ska man börja? Och vad kan löneavdelningen vinna på att börja jobba med People Analytics? Det och mycket mer ska ni få svar på i det här avsnittet. Vår gäst är Sara Berlin, lönechef på Kone som tillverkar hissar, dörrar och rulltrappor. Välkommen!
Stort tack!
Och min bisittare är Senny Sjölund, branschansvarig för lön på SRF-konsulterna. Välkommen!
Tack!
Och mitt namn är Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Wise Professionals i affärsområde lön som hyr ut och rekryterar lönekompetens. Och Lönepodden, den gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Know It Insight. Sara, jag tänker att vi börjar med att lära känna dig lite bättre. Mm. Kan inte du berätta om din löneavdelning och din resa?
Absolut. Jag är SKA Payroll, en People Analytics Manager.
SKA, vad är det för någonting?
Ja, SKA, det står faktiskt för Skandinavien. Så att vi är en avdelning då som har både Sverige och Norge och sen så Danmark. Och vi är uppdelade så att vi har 3 personer, lönespecialister i Sverige. Och sen så 2 i Norge och 1 i Danmark.
Och sen är ni ju finskt ägt.
Ja, det är ett finskt ägt bolag. Ja.
Så precis. Det var andra största bolaget i Finland, var det så?
Nej, det är faktiskt det största bolaget i Finland.
Okay.
Ja, tidigare var det Nokia, men nu är det faktiskt Kone.
Hur många löner har ni och hur många är ni på löneavdelningen?
I Sverige så har vi 1100 löner ungefär och vi är 3 personer plus mig då. Mm. Och i Skandinavien så har vi ungefär 1800 löner som vi gör.
Du kommer ju från ekonomisidan från början.
Ja, men det stämmer. Jag är egentligen civilekonom från början och har gjort en ganska traditionell finansresa kan man väl säga. Jag började med revision på revisionsbyrå, men gick sen över till controlling, det här med analyser. Och jag har alltid tyckt det varit roligt med människor och den biten som man också får inom ekonomi, inom controlling faktiskt. Och har jobbat sen som finansmanager också på slutet innan jag då kom in på lön och det här med People Analytics.
Men kom du in som lönechef på Kone eller jobbade du med ekonomi först på Kone?
Nej, jag kom in som lönechef.
Mm, okej. Okay. People Analytics, vad betyder det begreppet som är nu på alla släppar?
Ja, jag kan ju berätta vad jag tycker att People Analytics är. Och för mig är det att använda data som vi har för att egentligen underlätta beslut inom människoområdet egentligen. Alltså våra anställda, våra medarbetare. Och det är ju så att vi på våra löneavdelningar har en guldgruva av data i våra lönesystem. Och om man tänker då liksom just den här People Analytics, det är ju som att ta det kanske till nästa steg. Att koppla ihop vår data som vi har, kanske med annan data som finns i företaget. För att på så sätt liksom stötta beslutsfattande inom People Analytics eller inom människoområdet.
Hur skiljer sig People Analytics från personalekonomi? Har det med varandra att göra, Senny?
Ja, det är ju grundas ju på samma underlag, att vi har data som vi använder oss av. För att antingen då kanske personalekonomi handlar mer om kostnader, medan när man pratar om People Analytics då pratar vi mer om hur vi kan se ett mönster i hur folk beter sig. Alltså det är lite den hanteringen, så att de är ju väldigt närbesläktade och det finns säkert inom många områden att man går i varandra väldigt mycket och de baseras på samma data som sagt. Så att det, Och personalekonomi tänker man kanske oftare mer mot att det är just vad blir det för effekter ekonomiskt. Men det är ju också People Analytics, för det är ju det egentligen resulterar i, att vi skapar förutsättningar för företagen att skapa bra beslutsunderlag och se mönster i hur folk agerar och inte agerar, kan man väl säga.
Mm. När jag googlade på det här begreppet People Analytics, då kommer upp artiklar från 2019. Så det verkar som att det var då det liksom började bli ett begrepp. Stämmer det?
Ja, jag skulle faktiskt nog säga att det var runt den tiden. Och det finns egentligen inte så där jättemycket skrivet, som du säger, kring när man liksom söker just litteratur om det. Så man får titta på senare artiklar och så. Och jag tycker att, jag vet vad du sen liksom sa, att People Analytics är lite personalekonomi eller HR-analys 2.0. Och det är det just att man har kanske fört ihop det här och liksom har tagit det till ett nytt begrepp liksom, som är People Analytics. Mm. Men med det sagt så är jag inte heller att man ska göra det för stort, det här med People Analytics. För jag tror att ganska många lyssnare kanske då tänker att, men det här har ju inte vi resurser till, eller det här har inte jag kompetensen till, kanske när man, om man gör det för stort. Och för att det är egentligen inte det handlar om, utan ibland så kan det verkligen vara i det lilla som det stora bor. Liksom att det är inte så revolutionerande. Så jag skulle också vilja liksom ta ner det till att man kan göra mycket med den data man har. Mm.
Men du sa HR-analys nu, att det kan likställas med HR-analys. Är det någonting som kom till HR-avdelningen först, och det HR som kanske använder sig av det här verktyget framförallt, och att det nu börjar komma till lön? Eller?
Alltså jag skulle säga kanske ja på den frågan faktiskt. Men sen också, det är ju så att alltså alla som jobbar med lön har en otrolig kompetens inom siffror. Inom att göra analyser har ju en stor liksom tradition av att kunna använda data. Och som jag tror att, om man får sticka ut hakan lite, att faktiskt löneavdelningarna har kanske mer kompetens inom än man har inom HR. Så att det handlar ju om att liksom kroka arm med liksom HR i det här. Så att det liksom, jag skulle inte säga att det tillhör någon avdelning egentligen, utan det är ju utkomsten, det är ju resultatet som man har gemensamt. Och även liksom att man krokar arm med, kanske om man har en ekonomiavdelning eller en dataavdelning. Så att det, som jag ser det, så tillhör ju datan den kompetensen som vi har alla.
Precis. Men sen, du som träffar många löneavdelningar, är det här någonting som du ser att man arbetar med på lön? Är det i sin linda? Eller hur långt har man kommit mer generellt?
Jag tänker så här, att begrepp är sånt som alltid är svårt att identifiera sig med. Och precis som Sara är inne på, att man tänker att det är stort och abstrakt. Men vi måste ju också tänka på vad vi har gjort tidigare. För det är ofta så att det blir någon typ av buzz kring någon typ av händelse eller någon typ av trend. Digital HR kom ju väldigt mycket. Och det här är ju ett led i att vi ser att hela samhället blir datastyrt. Och då försöker man se, hur kan vi då inom våra områden stärka upp då i den här digitaliseringen? Att vi ska återanvända data, vi ska bli mer beslutsfattande på fakta istället för att man har en känsla. Så att jag tror att det handlar väldigt mycket om att vi har gjort mycket som vi kanske också ganska lätt kan implementera i det här begreppet. Och sen om man då sätter epitetet att det är People Analytics eller inte, så jag tror att det är få som har den uttalade strategin som man har på KONE, att man jobbar väldigt aktivt med, från ett löneperspektiv, med att få till den här analysen på den nivån. Men jag vill verkligen säga det som förstärker det som Sara säger här, att det här med att vara analytiker, det är ju det som man gör hela tiden när man jobbar med lön. Att vi har ju en tradition av att vi ser när saker och ting sticker ut. Mm. Vi tog ett exempel någon gång när vi diskuterade det här med att man ser en löneberedning, och det man fortfarande kan reagera på är när någonting är avvikande. Man tänker, men det här stämmer ju inte. Och det är ju siffror där också. Så att det handlar också om att ta över den kunskapen man har inom sitt område och sen paketera det till någonting som faktiskt efterfrågas. För det är ju inte helt ovanligt att man inte vet vad lön sitter för kompetens. Och då börjar man kanske med att man säger, men det här är ett HR-område, vi lägger det på HR-avdelningen. Och HR är traditionellt sett i alla fall inte kanske alltid lika intresserad av hård fakta, utan mer kring människohanteringen. Kan man få ihop de två enheterna där vi sitter med fakta och siffror på lön och strategier och utveckling och mer av de anställdas resa på företaget hos HR, så kan man ju skapa väldigt bra förutsättningar i företagen. Och vi får ju tänka på att människorna i företagen är ju oftast den största resursen i svenska företag. Det är ju där vi har kompetenser och de man ska ta hand om. Och kunna då både förekomma saker som handlar om att man har personal som kanske kan vara på väg bort till exempel. De som man vill ha kvar, nyckelpersoner. Men också då att man kan skapa ett mervärde så företagen blir mer effektiva i en ganska konkurrensutsatt värld. Så det finns ju mycket att hämta.
Mm. Så det här är ytterligare ett område också för lön där ni kan sätta er i förarsätet helt enkelt. Mm. Och ta stafettpinnen och driva de här frågorna.
Tillsammans är det också så här, man får säga att stafettpinnen är ett lag. Vi lämnar inte, liksom, man springer inte en stafett själv, utan här handlar det om att vi, som Sara var inne på också, krokar arm. Vi måste se till att vi har processer och vi hjälps åt att få till så att vi har en gemensam målgång, för det är det en stafett handlar om.
Precis. Ja, men snygg liknelse. Sara, skulle du kunna ge några konkreta exempel på hur man kan jobba med People Analytics?
Ja, och det jag tänker då är ju att jag tror väldigt ofta att vi på löneavdelningar hör väldigt mycket organisationen vad som händer. Alltså vi blir mer och mer digitala, men vi som jobbar på lön, vi hör väldigt mycket. Alltså vi har väldigt stor kontakt ut i organisationen och vi ser väldigt mycket. Så jag skulle säga att man ska börja i saker som kanske är liksom ett brus i organisationen. Vad är det vi har liksom som kanske inte fungerar? Man hör saker. Vad finns det för gap? Där skulle jag börja. För det gör ju liksom jobbet väldigt mycket roligare. Och det vi har gjort till exempel, en ganska liten sak, men det var liksom i en region, man säger, det är bara de som har jobbat länge som slutar. Vi har liksom ingen kvar. Och då gjorde vi en analys på det, att vi tittade de senaste 5 åren. Hur många år har de som har slutat, hur många år har de jobbat på Kone? Och det visade sig att det inte alls var så, utan de hade ju jobbat i snitt ungefär 4 år. Så att de som slutade, och då blev det väldigt sådär att det är de vi måste rikta inåt. Och då är det som Sandy sa, då kanske man får kroka arm här med HR-avdelningen och säga liksom, det är den här gruppen ni måste fokusera på.
Mm. Och slå hål på några myter längs vägen.
Exakt,
också.
Exakt, att man slår hål på sådana myter. Och vi hade också en annan sak när det var lite en sån där myt, men det var att det är så mycket förändring hela tiden. Och där så tog vi också och tittade på att hur såg det ut? Alltså hur stor förändring hade vi haft i exempel ledningspositioner tog vi ut de senaste åren. Och då visade sig att vi hade haft ganska stor rörelse. Och vi liksom kunde sätta siffror på hur såg det ut på den här rörelsen. Och det blev ett ganska liksom stort visuellt att okej, det kanske förklarar det här att folk känner sig, och vad gör vi då? För det är ju också det, man måste ju ta vidare det sen till nästa steg. Men sen skulle jag väl också säga att det vi tittar på mycket, det är ju sån här, den datan vi mycket har kring liksom, hur har sjukfrånvaron sett ut? Hur såg sjukfrånvaron ut till exempel innan vi hade den här till exempel pandemin? Hur ser den ut nu? Kan man se, har den liksom gått tillbaka till nivåerna? Inte till exempel sådana saker. Vi tittar mycket på personalomsättning och sådana delar. Sen har vi ju, om man säger liksom People Analytics, så vill man ju gärna ta det till liksom ett annat steg också, att sätta ihop det med annan data. Och det finns ju till exempel mycket kring ledarskap. Den biten man kan titta på.
Man kan ju se mönster till exempel. Är det någon enhet där väldigt många slutar, då kanske man behöver jobba mer aktivt med den enheten. Och då kan man tänka, är det verkligen löneavdelningen som ska göra det. Men precis som Sara säger, där är vi ju i databaserade beslut. Om vi har fakta som vi kan liksom förlita oss på istället för att det är en känsla. Mm. För känslor får gärna ofta styra just när det är en uppfattning i organisationen. Mm. Och då är vi inne på företagskultur, att man kan främja den. Och någonting som är, som när vi pratar om det här, så är det så uppenbart att det här är ju otroligt viktigt i hållbarhetsarbetet. När man ser i både då hur vi ska jobba hållbart för våra företag och anställda. Men också ren fakta som ska in till exempel i årsredovisningar i de delarna. Där sitter ju hela löneavdelningen med uppgifter som faktiskt är sånt som man har identifierat som direkta mål egentligen i det man ska rapportera. Och det är ju ofta så att då kanske någon efterfrågar från någon annan enhet istället för att lön förstår att men här har vi ett område att kliva in på. Så att det är ju allting hänger ihop på det sättet att man tar man hand om den data och den personal man har, då får man också hållbara företag och då kan man också rapportera, då blir man också ett företag som någonstans blir attraktivt.
Är det det du kallar grön lön?
Mm. Mm.
Ska vi berätta lite mer om vad grön lön, det är ett projekt som ni driver på SRF-konsulterna?
Nej, det är ett begrepp faktiskt som vi försöker mynta i det här med att hållbarhet pratar vi väldigt mycket om hållbarhetsredovisning, man pratar om de delarna. Men hållbarhet är ju så mycket mer, för det är ju inte bara ekonomiskt utan det är sociala och miljömässiga aspekter också. Och miljön pratar man ju, det känns ju ganska så här, man pratar om utsläpp och andra delar och ekonomi. Där pratar man mycket om saker som är kopplade till en företags redovisning. Men man har ju mycket personaldata och det är det vi säger, där är ju grönlön någonting som hjälper till att plocka fram sån typ av data. Men också förutsättningar, för att i hållbarhet handlar det också om att skapa villkor i, när det gäller arbetsvillkoren till exempel eller utbildning. Och det är så mycket som jackar i det här, för vi ser trender i samhället med att vi ser över hur man ska kompetensutvecklas och andra delar. Alltså det går i de här Agenda 2030 som är som en övergripande organisation för hur vi jobbar mot hållbarhet på längre sikt.
Men det här begreppet återigen, grön lön, vem har myntat det? Var kommer det ifrån?
Det kommer från oss.
Ja, ni kommer från SRF-konsulterna? Okej.
Okay. Mm. Ja, jag tänker också det som Sandy säger här, väldigt viktigt, och just det här med hållbarhet och att vårt ansvar som företag också, om man jämför med jämställdhetsfrågor och mångfaldsfrågor som ju också går in i det här, så otroligt viktigt att det här området, att vi liksom kan bidra med People Analytics, för vi har ju den här datan, hur bra är vi på de här delarna? Alltså vi har den datan på våra löneavdelningar och det som är till lägg till det här med hållbarhet.
Men hur var det för dig då? För du kom ju in med din ekonomibakgrund in i Kornet som lönechef och du hade de här tankarna. Är det du som har liksom krokat arm med HR? Kommer det här initiativet ifrån lön att de här siffrorna ska vi titta på? Eller kommer det ifrån HR? Eller tillsammans kanske i samtal?
Ja, jag skulle säga att det är väldigt mycket i samarbete. Och sen så kommer det ju väldigt mycket från organisationen. Det är klart att det tar en liten stund innan man kommer dit kanske. Men jag skulle säga att just nu så kommer nog de flesta förfrågningarna från organisationen i sig. Att skulle ni kunna titta på det här? Eller hur ser det här ut?
Så
ni
har väckt ett intresse hos organisationen?
Ja, det skulle jag säga. Att, och, men det är klart att det också att det kommer från HR ibland, det kommer ofta från oss själva på lön, att vi ser saker, att det här borde vi ju titta på, men ibland från HR, men jag skulle nog säga oftast nu från organisationen.
Mm. Och Kona har ju en väldigt fördel med att man har en person som Sara som verkligen kan lyfta de här frågorna och sätta dem i perspektiv, för det är ju någonting som kanske inte alla tänker på att göra, men när man har den tydliga fokuset, det tydliga fokuset på att man vill göra de här sakerna, ha förståelse både från ekonomi och sen ha ett intresse för människor och dessutom jobba med lönedata, då har man ju alla förutsättningar. Har man dessutom ett driv som person så är det klart att det blir en fantastisk resurs för företaget att kunna gå i bräschen för de här frågorna. Mm. För det är någonting som Kone säkerligen kommer kunna stoltsera med framöver, att de var lite banbrytande på det skulle jag tro. Framförallt
och sen gäller det att ta hand om alla siffror också, eller hur? Alla mättal som ni får.
Mm.
Vem är det liksom som tar hand om allting? Är det HR som sen då det går vidare till och sen agerar?
Det är lite olika, för att ofta så är det ju så att vi skickar datan till cheferna. Eftersom det oftast är chefer som efterfrågar hur ser det ut det här för min region till exempel. Men är datan mer att det handlar om liksom HR, mer specifika frågor där man kanske kommer in på sånt som handlar om motivation och ledarskap för hela Kone, då handlar det ju på liksom HR-avdelningen. Så att det är lite olika vilken data det handlar om. Och vissa av frågorna har ju hamnat på ledningsgruppsnivå, vissa data som vi har tagit fram också. I till exempel när vi har business reviews till exempel, att då har vi ju haft data med som har åskådliggjort vissa saker.
Mm. Men återigen så hamnar det ju inte bara, utan det finns ju en drivkraft bakom. Och det hoppas jag att man kan ta mod och tänka till så här, men det här kanske jag också kan göra. När man vet att det funkar att göra så. För att ledningsgruppen är ju inte så att man säger det hamnar, utan någon har ju drivit på det. Mm. Så det gäller, det här kan ju, som du sa förut Katarina, man kan ju driva på och sätta sig lite mer i förarsätet. Mm. Även om man jobbar i en stafett så är det ändå så att någon kanske ska första sträckan.
All den här datan ni får fram, går det att liksom jämföra sig med andra företag? Eller är det mycket som är unikt för er?
Det går absolut att jämföra sig med andra företag. Och jag skulle väl säga så där, om man går in på People Analytics på liksom lite högre nivå då. Då behöver man nog jämföra sig med andra företag. Till exempel om man säger med personalomsättning. Om man vill ta det nästa nivå. Vad säger vår siffra som vi har fått fram egentligen? Om man jämför med andra företag inom samma bransch. Är det liksom högt eller lågt? Hur ser det ut med kompetensen som lämnar just vårt företag? Är det unikt för oss den till exempel bristen som vi kanske har på talents till exempel, hur ser det ut på andra företag? Och samma om man tänker med att rekrytera, alltså attrahera bolag, hur ser det ut för andra företag? Så att jag skulle vilja säga att man får ut väldigt mycket av att jämföra med andra företag, men sen finns det såklart data som är väldigt unikt för det bolag där du sitter på.
Vi vet att det gärna har funnits så här, vi skulle vilja ha en måttstock på hur många lönespesar gör man per anställd till exempel. Eller hur mycket tid får man lägga på varje ärende. Och där kan det ju vara svårt att jämföra just sådana typer av nyckeltal. För att det är ju väldigt unikt ofta för många organisationer. Utifrån organisations komplexitet, vad har man för kollektivavtal, hur ser det ut med andra avtal. Så att det här som man var ute efter ett tag, nästan lite grann att man skulle mäta hur många anställda ska man ha per antal löner. Brukar vi alltid säga att det kan vara väldigt svårt att mäta det, för det är så otroligt olika. Ett företag som har 10 löner kan ha en högre komplexitet än ett företag som har 50 löner. Så det är de typerna av, där får man ju vara att man använder nyckeltal, men man ska ju alltid använda nyckeltal av de här i ett sammanhang, så att man inte lösryckt bara plockar en siffra och så har man inte förklaring till det och det är det som är analytics, alltså att du analyserar ju jämfört med andra och kan dra slutsatser.
Och också före, under och efter är viktigt,
ja, eller hur? Och för en enskild organisation är det ju jätteviktigt, precis som vi pratade om det här med sjuktalen inför och efter pandemin och andra delar. Man kan ju också se antalet arbetsdagar på kontoret, kanske är en sån här sak som man, innan man väljer om man ska ha distansavtal eller inte, hur ser det verkligen ut i sådana delar som liksom är, om man har den typen av närvarorapportering. Så det finns ju sådana delar in i det här, men det man måste vara noga med är att när man pratar om en analys så är det också att man drar slutsatser utifrån vilka förutsättningar som gäller i den verksamheten där man har tagit fram dem. Mm.
Om man vill ha mer liksom vägledning och liksom veta mer hur man ska jobba med det här, var ska man söka information någonstans? Det finns inte så mycket litteratur, säger du, men var ska man leta?
Nej, men googla är ju alltid bra. Alltså, och det finns en hel del så där man kan få lite seminarier och så där om man googlar. Så skulle jag väl återigen då kanske repetera, men börja med något nyckeltal som du känner i din organisation. Att det här har jag gått och funderat på, varför ser det ut så här? Och börja i det. Det behöver inte vara, som sagt, det här stora och analys om man ska jämföra med andra företag och sådär. Och jag tror att, som du sen sa, det är så många som har den här analyskunskapen. Så att det är egentligen bara ett annat sätt att se på det. Och sen börja smått. Och då på något sätt så kommer sen bollen att rulla på. Då kanske man kan ta ett annat nyckeltal. Eller man kan få inspiration. Kanske prata också med skulle jag säga, med någon kanske på ekonomiavdelningen eller någon som också gör sådana andra analyser, att, som gör ekonomiska analyser, att om de kanske har något tips, eller det här skulle jag vilja titta på. Har du något tips hur man skulle kunna gå
till vägen? Det växer nyfikenhet också.
Jag tänker också det, att man kan ju börja med det som vi började sa, att här finns ju, vi har ju personalekonomi, och att bara få en känsla för att man liksom får ihop det här med nyckeltal och sätta igång de tankarna, så finns det, där finns det ju mer, eftersom det har varit etablerat länge att man har frågan kring personalekonomi, och där finns det ju kurser och litteratur som man kan använda sig av och titta på, och sen snegla ganska mycket mot HR, för jag tror att man, där har man ju kanske diskussioner på ett annat sätt än man har inom lön. För där har vi inte kommit lika långt i de delarna. Så att det är...
Vad har hänt med motivationen på din löneavdelning, Sara? För du har ju varit där i 4 år nu som lönechef. Och tagit, ja, ni jobbar ju mycket med det här. Märker du någon skillnad liksom på motivationen i din arbetsgrupp?
Alltså det som jag kanske ser som en skillnad nu, det är att det finns inga begränsningar i... Att löne, vad ska man säga, rollen kanske har blivit lite större i, och att man inte ser någon begränsning i att, ja, men det här kan vi titta på, eller här kan vi titta på. Jag har ju ett fantastiskt också nyfiket team, och så att, jag skulle vilja säga att det är det som har kanske förändrats.
Och i takt med robotisering och digitalisering och allt det här, man får tid över, då skulle det här kunna vara ett bra område att sätta tänderna i.
Absolut. Mm. Det är verkligen, och vilken potential det finns i den hanteringen. Mm. Men just att ta det här små stegen, det är ju det som kanske är avgörande, och benchmarka gentemot andra.
Mm.
Det tror jag är.
Okej, hörni, vi avrundar. Ska vi ge lyssnaren ett sista medskick? Sara, vad skulle du ge för något medskick till lyssnaren som är viktigt?
Då skulle jag nog säga just det här, börja smått. Och du sitter på den kunskapen, för du har med dig den sen gammalt kring att göra analyser, och det gör det inte för stort. Och att det finns ett otroligt intresse i organisationen, så att om man väl börjar så kommer det börja rulla av sig själv.
Toppen. Senni?
Ja, det håller med. Sen kan man säga just det där, våga. Att man tror på sin kompetens i det här området, att man har den möjligheten, och man kan också se var skulle jag vilja få in mer kompetens och kunskap. Så får man söka helt enkelt och se, kan jag hitta någon kurs kring personalekonomi till exempel, eller kan jag se om det finns någon annan inom HR-området som kanske också på en annan avdelning. Och sen ska vi inte glömma de mindre företagen. Där sitter man ju kanske med båda rollerna och har en helhet och kan driva på sakerna väldigt mycket själv. Även små företag kan ju ha nytta av de här delarna.
Stort tack! Jag hoppas att vi har inspirerat våra lyssnare där ute, det tror jag säkert. Tack Sara och tack Senni. Jag tänkte också att vi skulle berätta lite mer om Inspiration Lön, Senni, som vi i år gör i samarbete med SRF-konsulterna för andra gången. Och i år så kommer det bli ett litet annorlunda upplägg. Det kommer vara en halvdag fortfarande, men det kommer vara på eftermiddagen istället. Vi har lyssnat på de som vill komma från andra orter, att det blir enklare att komma till lunch. Så att vi kommer sätta igång runt 11:30 och avsluta vid 16:30. Och vi kommer vara på Oscarsteatern i Stockholm. Så det blir en riktigt, ja, det är en härlig miljö och många som kan sitta i publiken den här gången.
Och det är det som är så härligt, att kunna fånga upp så många entusiaster på ett och samma ställe.
Ja.
Det är ju sällan så vi får möjlighet att göra det. Att man är så många på samma ställe.
Precis. Och vi har 2 inspirationstalare klara. Och det är Mikael Dahlén som är professor på Handelshögskolan. Och Linda Hammarstrand som kommer prata om hur man bygger kultur. Och du sen kommer prata på temat lön. Och så har vi ytterligare ett lönetema. Men det, där får ni gå in och titta på vårt program på inspirationlon.se eller på wise.se.
Det blir jättespännande ämnen, det är helt säkert.
Ja, det är jag också helt övertygad om. Och där kan man också boka sin plats då på inspirationlon.se.
Och förra året var det ganska snart man måste boka, var det inte så?
Ja, vi var ju 460 deltagare här nu på Skalateatern i november. Och här får vi ju plats, jag hoppas att vi minst blir 500. Så att vi hade ju en väntelista till Skalateatern. Så att skynda och boka nu era löneavdelningar. För man går inte ensam. Ja, om man är ensam på lön kommer man ju ensam såklart. Men annars kommer man hela löneavdelningen för att låta sig inspireras denna halvdag. Och det är 7:e gången vi gör Inspiration Lön i år. Och man får 2 aktualitetstemar om man är auktoriserad lönekonsult. Okej, hörni. Tack så mycket och vi hörs igen. Hej då!
Tack, tack, hej då.
Tack så mycket!